En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, det är torsdag. Jag är så jävla trött. Jag är så jävla trött, Makoto. Och jag tror att det är delvis det nya Champions League-formatet. Jag tycker om det. Men jag tror jag spenderade så många kalorier på att försöka reda ut de olika scenarierna under kvällens gång igår. Jag satt och tittade på er också i studion. Att jag idag vaknade upp med någon slags baksmälla. Det var, och det är fortfarande, tycker jag, extremt oklart det här formatet. Men jag köper det. Alltså jag tycker, någonting säger mig att det här omgång 8 har ju en potential att bli liksom en framtida klassiker verkligen. För att det är så överdrivet, överjäst och överdådigt. Men det är samtidigt liksom spännande, och framförallt som det var igår då, när vi hade potentiella jättar som skulle kunna åka ur. Och det var verkligen känslor, och liksom, man såg spelarna i Lille till exempel, hur de reagerade, som har gjort ett jättefint Champions League så här långt. Och Brest som gick vidare, vilken jävla story det är. Visserligen till kval då, men jag tror verkligen att det här har en potential, för bara för galenskapens skull.
Jag hoppas, nu ska vi inte utlova saker, man vet aldrig vad som händer, men att det kan ändå varit någon form av premiär för någon form av uppesittarkväll som vi ändå lyckades genomföra igår, om vi tar från vårt perspektiv. Det hade, i och med att jag tror också att det här kommer bli en återkommande grej, just det här med att sista omgången kommer ha mycket på spel. För att försöka förklara, jag känner mig inte lika utdränerad av att försöka förstå formatet. Kan nog göra med att jag också läst på om formatet.
Fusk.
Ja, jag skrev en text om det också, tror jag. Men så här, för om vi tar då Liverpool som exempel, som är slutar etta, så är det ju enkelt. De kommer få möta antingen lag 15, 16, 17 eller 18 i åttondelsfinal.
Superenkelt.
Och de kommer inte få möta lag 2 Barcelona för den tidigaste final.
Nej.
Så enkelt. Nej. Är det. Sen absolut att vi kommer nog fatta mer när åttondelsfinalerna faktiskt lottas fram. Och jag förstår ju varför de har gjort det. Det är ju för att du inte ska kunna spela på resultat för att få möta ett sämre lag. Vilket du hade haft om du haft rakt liksom ettan möter 24. Ni fattar. Det jag däremot tycker hade piggat upp det här ännu mer, som jag faktiskt tycker de borde försöka genomföra, jag tror inte det kommer hända, men jag hade velat se det, är att istället för att ha fasta slutspelsträd och liksom så här fast lottning, att helt enkelt låta ettan, utifrån de som går vidare från playoff, välj motståndare.
Ja,
gamla SHL-systemet.
Gamla SHL-systemet, ja.
Fatta hur roligt det hade varit. Och förstå alla parametrar som spelar in. Och förstå rubrikerna och snackisarna vi skulle få från en Liverpool då väljer vi vill möta Real Madrid i åttondelsfinal. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det hade varit otroligt underhållande. Och det hade gett en helt annan dimension och en helt annan vikt vid att faktiskt nå topp 8 och vilken placering du får i topp 8 också. Så det är mitt förslag till UEFA, om de mot förmodan lyssnar på Sillypodden denna torsdag. Att göra om
kan
det.
Kan vi bara utgå ifrån att de gör, tycker jag. Ja, men det var ju jättemycket som hände, och vi behöver ju inte redogöra för allting här och nu, men gå in och titta på slutspelsträdet så som det ser ut och vilka potential som finns. Det ska väl då lottas hur de här playoffen blir, va?
Så här, till exempel Manchester City kommer att möta antingen Real Madrid eller Bayern München.
Just det.
I sin playoff eller 16-delsfinal.
Kanonmatch ju.
Och
förstås.
De här lagen, det som vinner mötet mellan Real Madrid eller Bayern München och City. Celtic är ju också där i den fyran. Stackars Celtic. De kommer att få möta antingen Bayer Leverkusen eller Atletico Madrid. Ja. Tror jag det var. I åttondelsfinal. Det är redan bestämt. Sen vilken som hamnar vart, det är det som ska låtas fram.
Precis.
Så att trädet är typ utkristalliserat, men ändå inte helt. Vilken sida du hamnar på det kommer med lotten. Men om jag har tolkat allt rätt, Liverpool till exempel kommer att gå in som förhandsfavoriter i alla matcher fram till tidiga semifinal. utifrån hur trädet ser ut. Det var ju mycket snack kring huruvida det egentligen var bra att vinna hela tabellen med tanke på att Real Madrid och Bayern de häckade runt plats 15-18. Nu gjorde ju Real Madrid... Ja, Real Madrid och Bayern gjorde ju sitt. City
hamnade ju...
Ja, City hamnade på plats 22.
Precis.
För de var det bara att gå vidare som var det viktiga. Nu var det PSG som vann övertygande mot Stuttgart och slog sig in där istället. Och nu...
Stackars Stuttgart. Det hade ju räckt med kryss för båda. Kunde de inte bara tagit hand på det innan?
Det är så typiskt Ousmane Dembélé att göra en helt briljant match och bidra i en match där de egentligen bara hade behövt kryssa. Och där framförallt inte nödvändigtvis var så mycket bättre för PSGs del att vinna. För nu får de Liverpool och Barcelona i åttondelsfinal. Och det hade de kanske inte fått om de bara hade kryssat sig vidare. Och det har något.
Sen, han har inte tänkt jättemycket på trädet, Ousmane Dembélé. Han har inte...
all rätt, man ska inte tänka på träd när man spelar fotboll kanske. Jag lider faktiskt framförallt med Dinamo Zagreb dock. De löser alltså att slå Milan.
De gör det, men...
Men det räcker inte på grund av andra resultat. Tråkigt för dem, trots att de gör en väldigt fin match. Av där man hann se att man såg på alla andra skärmar samtidigt. Så räckte det inte för dem, trots att de gjorde sitt där. De hade lite för dålig målskillnad för att det överhuvudtaget blev aktuellt.
Ja, så var det. Ja, ska vi säga något mer? Det är ju kul med Brest tycker jag. Det är ju kanske hela liksom Champions League stora. Alltså Lille är ju en succé också. De gick vidare direkt till åttondel. Fantastiskt. Alltså vilken, de har ju inte haft det lättaste motståndet om man säger så. Det är väl det som jag tycker är den stora kritiken mot det här formatet i den här tabellen. Att du möter ju förstås inte alla för det är så mycket lag, utan du möter åtta liksom lite slumpvis utvalda efter någon slags. Vissa får en lättare väg än andra. Så kommer det ju alltid bli på något sätt. Men det känns ändå fel. Tycker jag när det blir lite, jaha, vi ska tydligen möta det här och det här då. Lille har ju tagit sig förbi, de har ju haft både Real Madrid och Liverpool och var det Bayern München de också hade haft, va, på resan. Riktigt tuff lottning och hanterat det med bravur. Det är ett bra lag, Lille. Det är riktigt bra lag.
Ja, Lille, alltså att de tar topp 8 är oerhört imponerande tycker jag. Och sättet de hanterar hela turneringen. Jag hittade en ganska rolig tabell som då listar antalet poäng totalt som de åtta motståndarna för varje lag samlade ihop i det här Champions League-formatet. Det vill säga vilket lag som då uppenbarligen hade värst lottning. Kan ni se vilka etta var?
Som hade värst lottning? Alltså på förhand eller nu när man
Nej,
ser...
Men utifrån facit. Alltså,
utifrån facit?
Ja, om du slår ihop... De åtta motståndare du har haft.
Ja, vad de fick för slutpoäng sen.
Ja, slå ihop alla de poängen.
Jag tror att Liverpool ligger rätt bra till. För Liverpool hade både Lille och Bayer Leverkusen och Real Madrid och PSV. Det är ju lag som allihop är då topp.
Liverpool skulle hamna på en 22 plats i den.
Jaha, utifrån hur tufft motstånd man har haft.
Leipzig.
Ja, som ju kom...
De samlade upp 3 poäng totalt. De förlorade ju sista matchen mot Sturmgräs här också.
Ja.
Totala antalet poäng som deras åtta motståndare samlade ihop var 115 stycken. Bologna också katastrof och flopp 2. Monaco 3, Real Madrid 4. Bayer Leverkusen, Young Boys, Röda Stjärnan, Salzburg. Man tittar på antalet då poäng som vad heter det? Motståndarna totalt har samlat ihop. Intressant
lista ju.
Intressant nog, Manchester City, plats 30.
Ja, verkligen.
Säger något om något. Vet inte vad det säger någonting om. Men kul läsning är i alla fall. Credit till spanska kontot Mr. Chip som har samlat ihop den statistiken som jag noterade här.
Nej, men för att det är ju en del lag som verkligen har gått bra i Champions League lite sådär. Alltså, vi har Aston Villa uppe topp 8. Unai Emery vet hur man hanterar en turnering. Det säger nästan varje gång vi pratar Aston Villa och någon av de här turneringarna.
Man är ju Europa League-specialisten nummer 1.
Ja. Han har väl fler Europa-titlar än
många
någon annan tränare av det här gänget, tror jag.
Ja, kan inte, är han har vunnit Europa League med?
Ja, men han har vunnit 5 stycken, va, med Sevilla. Emery.
Vann han alla med Sevilla?
Nej, han vann en med Villarreal också, va? Var det så?
Ja, så kanske det var. Nu ja. Är vi ja. Cyklar. Han är en framgångsrik Europatränare. Ja. Det får kunna i huvudet.
Ja. Hur som helst, det ja, men det var kul igår, det var kul att försöka följa det. Kul också för Celtic och skotsk fotboll som vi kanske kommer såga lite här längre fram i avsnittet. att de ändå är med så här långt, att de tog en kvalplats och kan visa att de ändå hör hemma i Champions League fortfarande, för att resten av den skotska fotbollen mår ju inte så bra. Så är det rätt långt. De är rätt långt ifrån. Det fanns ju en tid där vi pratade om att ja, men kanske två, kanske till och med tre skotska klubbar skulle liksom in i Premier League och att det skulle hålla den nivån. Det är väl egentligen bara Celtic som skulle haft en sportkeps på att ta ett kontrakt i Premier League. Jag tror att de hade fått det tufft, om man säger så.
Väldigt fina mål av Adam Aida också i Celtic i det här mötet med Villa också.
Just det.
De gjorde ju två där på väldigt kort tid, så att Villa först hade gjort två på väldigt kort tid först.
Morgan Rodgers med ett hattrick. Mm. Fantastisk spelare, alltså vilken utveckling han har haft den här säsongen.
Fascinerande genombrott han har haft faktiskt.
Ja, ja, men som sagt, det var Jacob Ramsey förra året och sen i år så kom Morgan Rodgers nästa. Kändes som från ingenstans. Och bara stal alla rubriker och har ju varit Villas bästa spelare den här säsongen.
Båda gott för Villa, att också tyckte just Ramsey var väldigt involverad av det man såg.
Mm. Spelade fram till ett av målen och var ju också bra i helgen.
Ja.
Sådär, så att det är ett... ska vi börja med Aston Villa då?
Igen?
Ska vi börja med Aston Villa igen? Två silverpoddar i rad.
Det är...
Villasupportrarna, vi hör er, vi ser er.
Ja, framförallt ser vi John Duran. Och det är väl därför vi börjar där, ja. På något sätt när vi går in i silverdjungeln här.
John Duran på väg till Al Nassr för 75 miljoner euro.
77 miljoner euro plus bonusar, så det är uppemot 900 miljoner kronor som Al Nassr slänger ut för att locka John Duran 21 till Saudi Pro League. Det finns ju olika saker att säga här. Nummer ett, hela situationen John Duran har varit fascinerande att följa. En spelare som ju har en otrolig rå potential, gör drömmål efter drömmål, lyckas aldrig ta en startplats, men som ändå har haft väldigt höga aktier på transfermarknaden, eller både höga och låga. En spelare som West Ham får feeling och budar på, men samtidigt en spelare som både Arsenal och Chelsea verkar vara sugna på samtidigt. Nu verkar väl Arsenal ha gått för en annan Villa forward som kommer in på lite senare också. Men då är det ändå Al Nassrs bud som Villa accepterar. Det förstår jag, till att börja med. Jag har också väldigt svårt att börja kasta salvor och glåpord mot John Duran för att han tar pengarna när han är 21 år gammal. För det här är en kille som kommer från fattiga förhållanden i Colombia, får en lön som vi inte ens ska liksom spekulera i hur hög den är. Det är, jag förstår att det är väldigt svårt att tacka nej till det. Man kan sitta utifrån och säga, han slänger bort sin karriär, vad är det för idiotval han gör och flytta till Saudiarabien i den åldern när du har den liksom attraktionen från andra klubbar, stora klubbar på transfermarknaden.
Mm. Jag kan nästan tycka att det är, alltså just med tanke på att han är 21 och de som är i den åldern, de har ju faktiskt också möjligheten att göra några säsonger där, komma tillbaks.
Och man skriver tror också ett 5,5 års kontrakt.
Ja, absolut. Men alltså, skulle det vara så att han inte trivs, så har vi sett att det går att lämna Saudi. Det går att lämna Saudi om man vill. Och ta sig tillbaks till Europa om det inte passar. Eller om man känner att det finns bud, det finns intressen från bra klubbar liksom i Europa och det här funkade inte, så tror jag det är inte omöjligt att komma tillbaks.
Det går att få kontraktet rivet efter att en klubb har lagt 4 miljarder på 7 matcher och ett mål.
Det är på något sätt svårare när du är sådär 25-26 kanske och på väg in i din prime och du ska lägga dina bästa år av karriären, dina liksom sådär, och lägga dem i Saudi. Det kanske blir så att John Duran gör det också. Det får vi väl se, men ja. Så är det i alla fall, och det får ju påverkan förstås, för att Arsenal är på väg eller är på jakt efter en anfallare. Det har vi pratat om sen förra sommaren och vi har pratat om det massor under vintern, och de har massa skador och så vidare. sägs nu vara intresserad av Ollie Watkins. Och den tajmingen är ju märklig, får man säga. Eller märklig, jag vet inte. Den är ju inte så lyckosam i alla fall. För att det finns ju ingen möjlighet att Aston Villa, när de precis fått in nästan 80 miljarder för John Duran, skulle sälja den enda andra striken de har, Ollie Watkins, för någonting annat än ett sånt överpris så att liksom, de hade kunnat köpa, vad vet jag, Kylian Mbappé från Real Madrid för pengarna liksom. Men det händer ju inte.
Det finns olika sätt att se på den här uppgiften som dök upp under gårdagskvällen. Från trovärdiga håll, ska vi säga. Det var Daily Mail, men det är Daily Mails trovärdigaste journalist i form av...
Det är väldigt så här, man måste läsa vem det är, vilken sida av Daily Mail som skriver det.
Precis.
Om det är liksom en sidospalt eller en baksida, eller om det faktiskt är en av deras bättre signaturer som står för avslöjandet.
Här var det ju Sami Mockbell, och med andra ord, han vet vad han pratar om när det kommer till sånt här. Så att det här är att det kommer ju från lite andra håll också. Secret Scout på Twitter fråga som var ute tidigt på att Arsenal ville värva Watkins. Fabrizio Romano följde upp det här sen också. Va? Som man brukar göra.
Är det sant? Är det sant? Är det så att det plingade till i hans inbox där att nu har det kommit ett rykte som vi kan skriva, göra en liten rewrite på, så att säga.
Tror du Fabrizio Romano sitter och har pushnotiser från Sportbladet på Discos avslöjande?
Att han har, ja, det tror jag.
Eller har han ett team för det? Ja. I alla fall.
Han har ett team för det.
Ja, det har han säkert också. Nu för tiden. Nej, men i alla fall. Watkins i Arsenal, bud nekat. Arsenal förbereder ett nytt bud. Det var det som kom rapporterat. Och när man läste det här först så kände man att det här var jättelogiskt. Absolut. Timingen visade sig med facit i hand när John Duran sticker till Gulfen, att den timingen var bedrövlig på att det här liksom rapporterades om. Men om man tittar på Arsenals behov, tittar på vad de vill på sikt och så vidare, så tycker jag att Ollie Watkins hade varit en väldigt smart lösning.
Absolut.
Inte för någon så här hutlös summa. Absolut, 60 miljoner pund för en 29-årig striker, det är mycket. Men det här är en spelare som absolut inte varit lika glimrande den här säsongen, men som vi pratat om för mindre än ett år sedan, skulle passa perfekt egentligen den här Arsenal-offensiven. Med hans egenskaper.
Men precis, de egenskaper han har med att liksom länka ihop spelet och...
Exakt.
Och vara den djupledsspelaren också som de behöver.
Det är beprövad kvalitet som är, och jag mår lite dåligt av att säga ordet, Premier League proven. Du vet precis vad du får av honom. Det är liksom ingen spelare hela den biten. Men att han är 29 innebär att du också då har en ganska bra öppning runt, säg om 2-3 år, när Alexander Isak börjar närma sig kontraktslut i Newcastle, att faktiskt gå för den du kanske mest vill ha just nu, men som du kanske inte vill lägga de hutlösa summorna på att värva. Och du har en ganska bra forward som är stopgap, som täcker den perioden tills du verkligen vet att han ska vi ha. Och jag tycker att den här har varit en väldigt smart värld. Mycket mer beprövat alternativ för Arsenal här och nu än vad till exempel att lägga de där pengarna på John Duran hade varit. Och för Villas del så var det, de var tveksamma om de ville sälja John Duran. Om de får lika mycket för Watkins, då kanske det är rimligare på sikt för dem att sälja Watkins och satsa på Duran rakt av. Nu har ju allt det här kastats som kull av att Al Nassr har fått ett bud accepterat och att John Duran ska skriva på 5 år i Al Nassr. Så det blir ingen Watkins till Arsenal. Men först initialt tänkte jag att det här var inte en helt dum väg att gå från Arsenals sida.
Nej,
det är analysen.
Nej, men det håller jag med om. Och hade det inte varit så att John Duran precis hade gått för... Han hade ändå blivit dyr, Ollie Watkins. Det är ju en jättebra spelare som är värd jättemycket för Aston Villa, som har tid kvar på sitt kontrakt. Han är ju första valet. Det måste man ju vara ärlig med. Han är ju första valet och har ju varit det. Så länge han är hel, så att säga. Så att det hade ju varit ett överpris som hade kunnat få honom att lämna Aston Villa, om det ens hade varit möjligt överhuvudtaget. Det vet
Arsenal
vi inte.
Arsenal-fansen barnsben också. Watkins dessutom. Han hade ju sagt det i en intervju där när han spelade för Brentford var 2020, att drömmen är ju Arsenal, men it's a long shot. Han var kanske närmare än vad man tror. Ja, där. Ja,
det är möjligt.
Och det betyder då att ingen Boniface till Al-Nassr då, som du också har pratat mycket om.
Alltså stackars Boniface som sitter på någon sorts hold från Saudiarabien. Alltså de är lite halvt överens, men de vill egentligen ha John Duran och ha bara Boniface som en backup-alternativ. Tycker jag är lite synd om honom i det här sammanhanget. Ja,
löser sig nog för honom också. Mm. En annan spelare som det pratades mycket om igår, Mathys Tell. Speciellt efter slutsignal där med Bayern München-supporterna, när han då till synes är borta och pratar med dem, och det ser ut som, vi vet ju inte vad han säger, vi vet inte vad han gör där, men det ser ut som att han på något sätt tar farväl. Så frågan är, vart är Mathys Tell på väg? Och det ryktas ju om 5 lag i England.
Ja, nu mer 5. Till att börja med, det har ju på något sätt bekräftats, man får säga så. Tell vill i alla fall bort i januari, och anledningen är ju speltid. Mm. Han känner inte att han får tillräckligt mycket av det i Bayern München. Han är ganska uppskattad i Bayern München av fansen och...
Ja, av hierarkin också, om man ska förstå. Alltså...
Precis, och det här är en spelare som Bayern egentligen inte vill släppa, men som de då accepterar på något sätt önskan att de kanske försöker låna ut. Mm. Så får vi se om det är lånet innehåller en köpoption eller hur det kommer se ut. Men det är i alla fall en talangfull forward, för att den här nyheten har ju fått mer eller mindre alla Premier League-klubbar i behov av en forward att...
De är några stycken.
...agera. Arsenal är intresserade av förklarliga skäl.
Vänta, en 19-årig fransk ytter. Om det är någonting som skriker Arsenal, så är det väl en 19-årig fransk ytter.
Och Wengers tidiga.
Absolut.
Framförallt inte till en ytter. Riktigt, men...
Ja, men han är ytter forward.
Central forward. Mer skulle jag nog kalla honom.
Jag har tänkt på honom som är vänsterytter i första hand, men
jag tänker på honom som forward. Han är en duktig, mångsidig offensiv spelare.
Absolut.
Manchester United intresserade. Rapporteras från alla möjliga håll och kanter att de följer den situationen med stort intresse.
Inte orimligt.
Chelsea har varit intresserade även innan. Det här är ju precis deras...
De har en sån här Fabrizio Romano pling för yttrar när de är på marknaden.
Offensiv spelare som är 19 år gammal. Ja. Jaha.
Vi ger honom ett 30-årskontrakt.
Tell verkar inte vilja gå till Chelsea dock, rapporterat från tyskt håll.
För risken är ju att han heller inte får liksom garanterad speltid där, ju, med tanke på att de har många som slåss om speltid.
Precis, och han vill ha speltid. Mm. Och de som då seglat upp istället som någon form av lag som pushar allra mest för det här just nu och att övertyga till om att de är rätt adress, det är Tottenham som är väldigt intresserade. Och den femte klubben då, Aston Villa, av den enkla anledningen att de har tappat John Duran. Jag hade ju inte valt Villa om jag var Tell, för att hamna i samma sits som John Duran satt i.
Ja, men...
Men därför är mer speltid förklart än vad du hade fått i Bayern München.
Ja, men han är ju inte på samma sätt en nia. Alltså, John Duran är ju nia, precis som Ollie Watkins. De är mer liksom på samma...
Du tror att Tell och Watkins är mer kompatibla tillsammans?
Ja, det tror jag. Jag tror att de går att spela tillsammans. Alltså, Emery har ju verkligen inte velat spela Watkins och Duran tillsammans. Och när han har gjort det så har det ju inte funkat överhuvudtaget. Så att, ja.
Det jag undrar lite mitt i det här. Jag förstår att alla klubbar plötsligt är intresserade. Arsenal ska ju tydligen vara överraskade över att en sån spelare av den kalibern plötsligt är tillgänglig. Och de är jätteintresserade i sig också då, för det passar ju som sagt deras värvningsfilosofi också. De som är allra mest behov av värvningar desperat, det är United och Spurs. Uniteds fall, om du inte ska satsa på Höjlund eller inte, känner att Cirkse passar i Amorims system, absolut. Kör då om du tror att Tell är rätt typ av spelare för det här. Inte bara om det är en möjlighet som ges, utan då ska det vara att ha identifierat som en spelare man vill ha. Tottenham har varit intresserade tidigare, men jag förstår inte riktigt hur prioriteringarna ligger där. För det är inte en anfallare de behöver.
Nej.
De behöver en central linje. Ja, jag vet, Lukas Bergvall hyllades med flertalet outstanding från Ernst Postecoglou när vår kära kollega Frida Fagerlund frågade om Bergvall inför mötet här med Elfsborg ikväll. Men det är inte hållbart som det är just nu i Spurs trupp att ha den mittfältsuppsättningen de har och den backuppsättningen de har med de skador de har. forwardlinjen, de har ändå kunnat starta Richarlison, Kulusevski, Son. Det är inte där problemet ligger.
Nej.
Så jag förstår inte varför de kopplar samman med Tell. Jag förstår inte varför de kopplar samman med Johan Wissa. Det är backar som borde dyka upp på radarn. Det är backar och innermittfältare som borde vara där som det plötsligt ryktas om. Jag förstår inte.
Nej, absolut. Alltså, och det är väl, ja. Det måste vara, tänker jag, för att man har en plan där som ska liksom, du vet, träda i kraft här, kanske inte nu i januari men till sommaren, att man har identifierat, man har långtgående förhandlingar med agenter någonstans och spelare som man har sett och som man har jobbat på ett bra tag som ska in som försvarsspelare. Alltså, det måste vara sådana grejer som gör att man inte ryktas till en enda alltså det rykten finns, men trovärdiga rykten runt Disasi till exempel då, som verkar vara på väg bort från Chelsea eventuellt, och där pratas de om Aston Villa. Alltså varför hör inte Tottenham av sig liksom?
Tottenhams uppges lite lösare rykten här, men de uppges faktiskt ha ställt förfrågningar kring vissa, bland annat så här Chelsea rejects, Badia Chill och annat, utan att få någon form av gehör på det. Jag tror inte Chelsea är jättesugna på att släppa spelare till Tottenham i allmänhet. Och inte på något lån.
Nej, precis. Det har ju gjorts förut. Det brukar ju vara tränare som går från Chelsea till Tottenham. Men, ja.
Men det ska ju ändå verka ha funnits ändå någon form av försökt intresse. Sen vet jag inte om det bara tar första bästa back och mittfältare, ska ju vara rätt spelare också. Badia Chil tror jag i och för sig hade varit bra, om det nu skulle stämma, men... Nej, jag förstår inte riktigt. Om de inte har så mycket pengar att röra sig med, varför de ska gå på ett anfallsalternativ. Solanke kommer tillbaka förr eller senare. Richarlison är egentligen en mycket bättre fotbollsspelare än vad han får cred för, tycker jag, ganska ofta. Du har Son, du har Kulusevski i sin livsform, du har Brennan Johnson när han är frisk, det finns många alternativ. Timo Werner absolut har blivit lite en hackkyckling, men det ska finnas någon form av fotbollsspelare där inne någonstans. Om det är inte där problemet för Spurs är ju att numerären inte har räckt till på andra positioner. Det är det största primära problemet, det mest akuta problemet, att Archie Gray 18 år måste gå omkring och täcka på allt annat som är liksom bakom forwardslinjen.
Ja, nej, det är ju varit verkligen, alltså nu när man har sett Archie Gray fått spela mycket, mycket, mycket mer än vad han kanske borde ha gjort, och såklart på fel positioner, så hade man verkligen velat se den här 18-åringen i ett fungerande lag spela på sin rätta position, för att det är ju en sensationell fotbollsspelare. Det är ju bara
uppenbarligen.
För att sättet han har löst, vilken uppgift han än har fått, har ju varit över förväntan varje gång. Ja. Jag tycker att det är ju en så spelintelligent och teknisk, och han är ju inte stor i kroppen heller. Det är ju inte liksom någon... Det är inte någon kille som kan springa in och leva på sin fysik liksom.
Det är inte en mittback framförallt.
Framförallt inte en mittback. Och visst, det har inte funkat. Alltså, Tottenham har inte gjort det bra. Men det har inte varit hans fel.
Ingen kan ju säga att det är hans fel. Det har inte varit Lukas Bergvalls fel heller.
Nej. Men man hade ju verkligen velat se både Lukas Berg, men kanske framförallt Archie Gray, liksom spela i ett fungerande lag på sin bästa position. För då hade man ju kunnat se ett riktigt genombrott. Nu har han ju fått ett genombrott, fast av fel anledningar.
Lite samma med Lukas Bergvall.
Lite samma med Lukas Bergvall, även om hans genombrott har kanske varit lite mer på sin rätta position. Det är lite mer, det har fått mer speltid än vi förväntat oss, men han har väl kommit in och gjort vad vi har förväntat oss mer. Jag tycker att Archie Gray på ett annat sätt har överträffat förväntningarna, just med tanke på vad som har
Jag tycker också att Lukas Bergvall har överträffat vissa förväntningar. Det finns ju alltså inte på kartan att spela 16 matcher i Premier League.
Nej, på det sättet har han ju överträffat förväntningar.
Och sättet absolut han ändå tar för sig i den ligan, absolut. Ja, han blev omkullkastad av Joel Linton när de möts i liksom en mittfältsduell. Det förstår jag. Men jag tycker det är långt över förväntan vad Lukas Bergvall åstadkommit i Tottenham-tröjan säsongen hittills. Det känner jag verkligen. De två har inget att skämmas för. Även om laget som sig har en hel del att skämmas för. Men Tell då? Vad tror vi han hamnar?
Ja, det är väldigt svårt att säga här och nu. Jag skulle kunna tänka mig Aston Villa, för de behöver ersätta John Durant. De är ju rätt tunna plötsligt i anfallet. En vår där de ska försöka klättra tillbaka upp i tabellen i Premier League. De ska utmana i Champions League. De är vidare till åttondelsfinal.
Har de inte i sig en någon som kan ersätta i form av att de har värvat Daniel Malen? Daniel Malen är väl primärt en ersättare till sommarflyktade Moussa Diaby?
Ja, alltså Daniel Malen har absolut kommit in.
Det har han.
men
bra take.
Men det känns som att de är tunna där uppe ändå. Anledningen till att jag menar, visst, nu har vi pratat om Jacob Ramsey. Han kan spela till vänster i ett anfall möjligtvis, men han är ju mer av en mittfältare än en forward. Det finns och som, några av de andra här också, Buendia och så vidare, som har fått en del speltid nu på slutet. Det är inte heller forwards liksom.
Buendia framförallt lämnat.
Har han lämnat?
Har du missat det?
Nej, det har jag gjort. Nu,
presenterad så, för Bayer Leverkusen på lån.
Just det, det är sant. Det hade jag helt glömt däremot. Så att, finns det ännu mer anledning till att ta in Matt Estelle. De ser lite tunna ut helt enkelt nu när Duran har lämnat.
Undrar om de går för Tell eller vad de ska hitta på. För nu har de plötsligt pengar att leka med sista dagarna. Det ska bli spännande att se vad Villa gör. Kanske vi har startat med Villa även nästa avsnitt.
Du nämnde Spurs och Johan Vissa från Brentford. Det får vi väl se ifall det händer.
Ja, de verkar uppenbarligen leta forward som sagt. Och det är det jag inte riktigt förstår från Tottenhams del. Vissa, såklart jag förstår att det finns intresse för honom. Det är en bra forward. Och titta vad han har gjort i Brentford här under den här säsongen. Men jag vet inte om det är. Jag tycker det är rätt för Spurs. Bara på att tänka på Wissa så fick det mig osäkert att tänka på vad jag tycker att de vill borde göra med pengarna. Och det är att dra ett samtal till Wolverhampton och säga, här har ni, vi flyttar de här pengarna. Vi vill ha Matheus Cunha.
Ja, det är en spelare som du har pratat mycket om också. Många, många klubbar vill ha, men verkar ju inte vara på väg att lämna vad jag har.
Nej, alltså i och för sig, det var ju ett ganska rejält bud från Nottingham Forest som väl
nekade sen. Och jag menar, Wolves kan inte släppa, då riskerar de ju att åka ner under strecket igen. Nu har de ju precis hittat lite form igen och fått in en ny tränare och ska försöka bygga någonting nytt, och de har ju fortfarande Mendes där som kan i sommar flytta lite schackpjäser och bygga ett nytt lag av 19-åriga portugiser som kan göra något kul.
Någon enstaka spanjor de hittar någonstans också.
Ja. De har ju värvat Sarabia där, så att man vet ju aldrig vad de hittar på.
Jag trodde så mycket om Pablo Sarabia en gång i tiden.
Vilken bluff. Nej, det här är ett skämt mellan mig och Makoto, då jag har i flera år hackat på Sarabia lite oförtjänt, men han har sina förtjänster. Han började väl jättefint i Wolverhampton, typ mål i sin första match.
Men det finns ju vissa spelare som har varit med i gamet ett tag som man känner så här att vad de än gör kommer man aldrig känna att de är bra.
Nej, han är en sån.
Jag har ju en Alexis Sellemakers. Ja. Alltså, hitta en mer bang average spelare än Alexis Sellemakers. Han är inte dålig.
Nej, vet du vad?
Han är inte bra.
Alltså, Sarabia ser ju ut som en bra spelare. När man ser, alltså, grejen han gör ibland. Alltså, det är lite grann. Det är lite grann. Alltså, han är verkligen så här. Det ser ut på lite håll. Åh, jävlar, där kommer en sportbil. Och så när det kommer så bara, aha, det var Nissan. Det är Sarabia för mig.
Nu ska vi inte prata strunt här om fint japanskt bilhantverk.
Det är lite så jag tänker. Skitsamma. Vi tar oss vidare därifrån. Evan Ferguson pratade vi mycket om förra säsongen, framförallt när han slog igenom som tonåring och började ösa in mål och såg sådär självklar ut. Såg framförallt väldigt mycket ut som en ung Harry Kane. Det var ju det vi tänkte.
Och skulle kosta en miljard.
Ja, men precis. Och sen dess så har det liksom, han åkte på en skada förstås, så det har inte hjälpt. Han är fortfarande ung men har inte fått så mycket speltid den här säsongen. Och det har ju pratats om ett lån i första hand, att Brighton vill ju inte släppa honom helt. De ser ju fortfarande att det finns ett värde i spelaren.
De verkar öppnat för att sälja.
Har de öppnat för att sälja nu? För att det är väl det som ja. Man vill göra med den typen, alltså typ 20 år gammal, stor potential. Det är en spelare du vill äga, inte låna in. Och liksom, ska du ta in honom och rehabilitera den här 20-åringen och göra en världsklass forward för att bara säga hej då till sommaren, vi har betalat din lön nu i 4 månader och gjort jobbet. Det är det ju ingen som vill göra. Och det ligger ju i Brightons affärsmodell att man utvecklar unga spelare och säljer dem. Så är det ju, och de brukar få bra betalt för grejer. Frågan är hur bra betalt de då kan få från Evan Ferguson. Det pratas om Bayer Leverkusen som ska vara nära. Jag hade inte varit liksom så här, hade jag varit, jag vet inte, om Tottenham nu är ute efter en striker, varför inte titta där? Kanske är han inte riktigt färdig då.
Jag tycker det
han har inte fått speltid i Brighton liksom, så att...
Ja precis, det skickar en underlig signal att du tar en spelare från Brighton som inte får speltid där till en klubb som Tottenham i det här läget. Tycker jag.
Jag håller med. Det är mest alla de där, för att vi jämför dem så mycket med Harry Kane förra säsongen.
Sen är det ju så här att även om de har potential, så kan det ju vara så att en sån spelare går upp ett hack i klubbhierarkin ändå. Och det är ju en ganska intressant marknad vi har på så vis, att en sån spelare skulle ju vara... Det skulle inte förvåna om man plötsligt är aktuell för Arsenal liksom. Alltså, för att det finns sån potential och ja. Att du köper verkligen på det här kan bli kanon. Mm. Jag såg att Roberto De Cherbi var lite sugen på att hämta något i Marseille till hans projekt han har där borta. De har ju tappat Wahi till Bundesliga här nu också. Gick väl till Eintracht för att ersätta Marmoush, som inte har helt fel här nu. Enes Wahi.
Nu skriver Irish Times här.
Ja, vad skriver de?
Att Newcastle är intresserade av Evan Ferguson.
Det är logiskt. Det är jättelogiskt.
Faktiskt, för att ja, som en understudy till Isak helt enkelt. Och Callum Wilson är ju aldrig hel.
Nej.
Han är ju bara skadad. Och det, där bakom finns inte så mycket. Och jag menar, Callum Wilson är 33 år gammal. Han kanske har gjort sitt i Newcastle. Han är oerhört skadebenägen. Har inte riktigt kvaliteten kanske längre heller. Har ju levt mycket på liksom på speed och fysik i sin
karriär. Ganska smart forward också, så
att, men det är det, alltså det, Callum Wilson, och det är det jag menar. Callum Wilson tror jag har mer att ge för ett Premier League-lag, men kanske inte för ett Newcastle som siktar på att etablera sig i liksom Champions League, och för droppet från, och det är klart att även Ferguson, vi pratade om precis att han är avbytare i Brighton, ja, men det skulle kanske kunna finnas en logik i det.
Ja men precis, alltså det säger ju emot lite det där jag sa, att det känns konstigt att köpa från en klubb som egentligen är lägre ner i hierarkin, framförallt om du köper en spelare som inte platsar i den klubben. Men det är ju just återigen potential. Newcastle kanske har ett behov av att ha någon att alternera Isak med som de ser potential i. Evan Ferguson finns uppenbarligen tillgänglig för en billigare prislapp än vad han egentligen skulle värderas till om han hade varit i form. Kanske lägger chansa. Mm.
Ja, vi får se hur det blir, men det är intressant i alla fall att det är just Irish Mirror. Förlåt, jag blandade ihop mina olika...
Hur pålitliga är The Irish Mirror jämfört med The Mirror?
Ingen aning alltså.
Det kan vara rent titta på, med andra ord.
Det när titta på hur graf...
Det är inte Irish The Sun värre än The Sun, har jag för mig.
Men Irish Times är ju ökända för den där Messi är klar för Manchester United avslöjandet som de hade för 10 år sedan. De hade en hel sida med Irish Times avslöjar Lionel Messi klar för Manchester United.
Det gick inte in.
Man undrar fan de fick de uppgifterna ifrån.
Man undrar också vad som hade hänt om det hade blivit av.
Ja.
Var hade United varit idag då?
Ja, det kan man fråga sig. Vad hade Messi varit idag då?
Det är en annan fråga.
Kan man också
fråga värd att ställa.
En annan ungdom, ännu yngre, som vi pratade lite grann om i måndags, Jorel Hato. Ajax talangen, mittback, vänsterback, vänsterfotad, som var på Anfield på inbjudan utav Ryan Gravenberch i helgen, och då kom ju rykten om att han skulle vara klar för Liverpool. Det verkar ju inte vara fallet, men däremot så har väl konversationer hållits för framtiden möjligtvis. Det är en eftertraktad ung spelare som antagligen besöker lite klubbar, alltså har, det är ju inte så konstigt att det har ju pratats om Real Madrid och allt möjligt för den här unga spelaren, att han ser sig om lite grann och hans agent håller lite, alltså han, det finns ju ingen brådska där, han är ju precis slagit igenom och som sagt 18 år gammal, det är väl där vi står ungefär, va?
Ja, jag börjar med den irrelevanta spaningen att jag tänker bara på duvor när jag hör namnet Jorel Hatto. För Hatto på japanska är duva. Med det sagt...
Duvan Zapata.
Ja, Duvan Zapata. Mm. Nej, jag tänker på duvor när jag hör Jorel Hatto, förklarar jag själv. Med den helt onödiga passusen avklarad. Mm. Så ja, det här är en spelare jag tror kommer att vara högvilt till sommaren. Han har ju nu på en presskonferens här inför Europa League-kvällen denna kväll då sagt att... Men jag vill avsluta avsluta säsongen säsongen i Ajax. Ja. Jag vill spela klart den. Jag har inga tankar på att lämna här och nu.
Ja.
Och det får väl tolkas som sanning då inför slutspurten där.
Och jag tror oavsett om han hade signat för någon annan i det här fönstret så hade det ändå varit för att låna tillbaka honom för den här säsongen. För att uppenbarligen har han en plats i ett bra lag där han utvecklas för varje vecka som går. Det jag menar, ingen, om man inte är fullständigt desperat eller missköter sin verksamhet, hade ju lyft bort den spelaren. Man kanske köper in sig på liksom talangen, men då måste han ju vara kvar i den miljön där han just nu utvecklas väldigt snabbt.
Men det är väl just att både de, vi tar Real Madrid och Liverpool som är två klubbarna kopplas till, båda de skulle ju egentligen ha ett behov av honom här nu.
Absolut.
Det är ju det som
men det är också två klubbar som inte
stressar.
Som inte stressar, som inte gör saker onödigt, som planerar lite i förväg.
Både gott och ont.
Ja. Ja, men Liverpool planerar långt i förväg och sen så köper Real Madrid den spelaren till sommaren. ungefär så. Tchouameni, Bellingham, fler.
Kan man vinga vannen sen någon gång på Liverpool-tapeten?
Ja, det vet jag inte. Jo, det var han kanske. Tchouameni och Bellingham.
Alltså, det är ju alltid Real Madrid, PSG och Liverpool som jagar samma spelare. Det är ju sen gammalt.
Ja, det är sen gammalt.
Och sen var det Lenny Yoro som kom in och bara kastade om allt när plötsligt United kom massa pengar.
Ja, den ska de ha cred för. Eller cred.
Ja, det är inte som att han har satt några avtryck där än, om vi säger så. Men jag hoppas att de har lite tålamod med honom.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Det kan vi väl ta oss till... just det, säger det att det varit en annan vänsterback som du har pratat så mycket om till Liverpool. Milan Kerk.
Milos
Kerkes, den ungerska vänsterbacken i Bournemouth. Han var ute i någon YouTube-kanal där han blev intervjuad och fick frågan. För det var någon sån här stream eller någonting sånt där som ungdomar håller på med.
Vad gammal du lät.
Och fick frågan från någon tittare, tror jag. Så här, ska du, det var väl någon Liverpool-supporter. De dyker upp överallt. Det är Liverpool-supporter och så här, turkiska supporter. De dyker upp i alla streams och säger... Kommer du till Galatasaray nu?
Dyker upp Liverpool-supporter i den här studien ibland också.
Ja, det händer. Men ställer frågan, ska du till Liverpool? Och han bara, nej, jag ska absolut inte till Liverpool. Så att det verkar inte ens vara någonting. Alltså, det har ju ändå funnits uppgifter om att det ska funnits förhandlingar. Alltså, Richard Hughes var den som köpte honom till Bournemouth en gång i tiden och så vidare, men nej, verkar inte ens vara nära. Så det tror jag vi kan skriva av för sommaren också, för det är väl ett sätt att uttrycka sig på som...
Nej, men han ska ju vinna Europa League 2025-2026 med Andoni Iraola och Bournemouth.
Absolut.
Det är som hans plan.
Bra spelare dock. Riktigt, riktigt bra vänsterback. Florentino Perez. Här, nu är det silly. Älskar det här. Lyssna nu, Arsenal-supportrar. Florentino Perez önskan. Det är att kunna få plocka in engelska domare till La Liga för att få upp nivån och standarden på domarna i den spanska ligan.
Real Madrid givetvis har ju tagit på sig något av en offerkofta.
Inte Real Madrid väl? Alltså, de skulle aldrig...
Har du någonsin tittat på Real Madrid TV? Det är en av de underligaste produktionerna vi har i den här fotbollsvärlden. För de sitter då på liksom betalda av klubben och sprider liksom så här propaganda mot domare och gör liksom profileringar av domare och sånt inför matcher.
De sitter och tycker synd om sig själva för att de håller på världens mest framgångsrika lag.
Alltså det är helt bizarrt, men alltså nu i samband med Supercupen i Saudiarabien så var det ju uppgift att Real Madrid då skulle passa på att träffa pamparna i spanska fotbollen och prata om att man måste ha krafttag kring det här med domarproblematiken i ligan. Och nu åsyftar vi inte hela liksom Caso Negreira med Barcelona, utan det är bara att de tycker att de blir förfördelade av domarna överlag. Real Madrid och
Barcelona. Tycker Barcelona-supporterna också att
Real Madrid och Barcelona är de klubbar som har allra mest fördelar av domarna överlag i Spanien har haft det.
Om
det var Cadiz som gick in och gjorde det här så hade jag köpt det mycket mer, om vi säger så. Med det sagt, Florentino Perez ska i alla fall ha önskat att han vill ta in engelska domare, för de är bättre. Och jag vill se Anthony Taylor döma ett klassiko. Men jag vill också att det här ska då vara i motsatt riktning. För alla Premier League-supportrar har det så roligt när kastar in Gilman Sano och ratta en liksom stor match i Premier League. Eller nu har vi de roligaste profilerna man vill se, de har ju slutat tyvärr. Typ Matteo Lajos, typ Iturralde González som är backa bandet rejält, backslicket Muniz Fernandez. Alltså det finns så många spanska domarprofiler jag hade velat se bara ta en Premier League. Man kan bara se Premier League-fansens reaktion på vad som skulle för sig gå där. Det här hoppas jag absolut händer.
Anthony Taylor alltså.
I ett klassiko. Det har varit ett av de mest underhållande klassikerna vi har haft, tror jag.
Ja, men det hade spårat ur ju.
Men det ska ju, ett bra klassiko ska ju spåra ur. Det är ju, hör ju till. Men ja, nej. Ni hör. Alltså, det klagas mycket på i Premier League-podden och så vidare på folk som hör av sig. Och det är väldigt mycket bland Premier League-supportrar att det klagas på domarna. Det är ju så här i varenda liga. Alla tycker att man har de sämsta jävla domarna i världen. Det spelar ingen roll vilken liga det är. Alla tycker att ens egna domare är sämst. För att det är de man ser hela tiden. Och man är enögd. Och som i Arsenals fall den här säsongen, så visst det har varit några kontroversiella domslut som har gått emot. Och då, det känns ju i hjärtat. Men det finns, det är bara som det är. Domarna i England är inte sämre än domarna någon annanstans. Överlag så är det svårt att vara domare.
Det är som den här debatten vi har hela tiden i Allsvenskan. För där är ju alla så här, men domarnivå måste bli bättre hela den biten. Tänk efter nu lite. Det är ganska hög nivå tycker jag på domarna.
Högre nivå på domarna än på många av spelarna.
Nej, överlag det är ändå domare som får döma ut i Europa trots att de inte använder VAR till vardags. Det är också i och för sig tycker jag var positivt att de inte använder VAR till vardags. Men nej, det är verkligen en sån sak att gräset alltid är grönare på andra sidan. Och det är fotbollsdomare och supportrar som tycker till sin egen liga. Ja. Jag kan säga så här, de flesta liga-klubbar hade drömt om att ha den kvaliteten av domare som de har i Premier League.
Mm. Säger jag. Ja. Förutom Anthony Taylor.
Nej, jag vill ha Anthony Taylor till La Liga.
Michael Oliver är den som alla Arsenal-supportrar är sura på nu.
Han är nog den som Florentino Perez tänker sig.
Ja, det tror jag också. Ja. Han är ju den högst profilerade och den som anses vara bäst. Ja. Men ja.
Hur gick det för Mark Clattenburg i Saudiarabien?
Jag vet inte vad som har hänt där riktigt. Men han fan, var inte han konsult åt... Vilka var det? Var det Wolves eller något sånt där han var? Jaha. Ja, men han kom in som någon slags, jag vet inte fan. Mark Clattenburg, bra domare ändå tycker jag.
Ja, alltså, tidigt ute med att flytta till Saudiarabien för pengarna.
Ja, det var
det får man igenom också.
Vi pratade mycket om den danske wingbacken Patrick Dorgu. Det går ju inte att försöka imitera danska. Alltså varför
Patrick Dorgu?
Men okej, man säger Dorgu. På min nordsmåländska Dorgu. Har det blivit lite dröjsmål på den flytten till Manchester United. Läkarundersökningen blir först i helgen. Så att vi kommer inte ha någon ny wingback till helgens match då för Manchester United. Men sån bråska kanske inte är heller.
Då har de ju något lagom att presentera på deadline day då, när sociala medier-teamet är tillbaka efter ledig helg. Kliver in på kontoret vid 9. Ja. Det kan jag tänka mig. Där är det ordning och reda också. Det är nog stopp på övertidstimmar på Manchester Uniteds kontor kan man tänka sig också. Mm. Det är inte läge där för att kompa hit och dit och annat. Det är för att täcka upp med tanke på deras problem och ingen julmiddag och allt vad det var. Så att, ja, jag förväntar mig att Patrick Dog presenteras runt, ska vi säga, 12-snåret på måndag. Vad tror vi om det?
Ja, alltså det är så här. Ja, alltså nej, men han kommer dyka upp där vid typ 19:30. Så kommer det vara så här massa klart och sen så dröjer det 3 timmar innan det kommer en officiell. När alla skriver.
Ja, för att han har ju varit så klar ett tag nu så att det finns ju liksom ingen anledning för honom. De måste väl ändå lösa något mer, eller? Ja. Eller nöjer de sig med bara Patrick Dorgu i det här fönstret?
Ja, vi får väl se. Kanske blir det en Mattis Tell också då.
Jag tror ju inte att United är helt omöjligt att det skulle kunna bli det.
Nej, men jag tror kanske att de måste, något måste lämna också för att det ska gå överhuvudtaget.
Ska Napoli ge sig på Garnacho en vända till?
Ja, det är inte omöjligt.
Det är inte för omöjligt. De vill ju, för Adeyemi blir ju kvar i Dortmund.
Ja, precis. Och det var ju alternativet. De behöver ju ersätta Kvaratskhelia.
De slår som en scudetto.
De slår som en scudetto, ja, precis. Så de behöver ju, precis som vi pratar om mest om Villa, alltså Napoli har ju verkligen mycket att spela för den här våren, har släppt sin bästa spelare typ, och behöver ju ha in liksom manskraft i anfallet.
Jag vet inte om United redan har gjort det här, men det de borde göra i samtalen, okej, ni vill ha Garnacho, okej, vi orkar inte försöka liksom så här fila ihop det här nu i sista sekund, men vet ni vad? Vi kan prata igen i sommar.
Om Osimhen?
Nej, han diskuterar säkert också. För han kopplas fortfarande med United. Galatasaray ska försöka köpa loss honom, fått nej. Men att United säger, men nej, du, Aurelio. Vill du inte bara testa? Vi har en ganska fin vänsterytter här som inte riktigt funkar i nuvarande strukturen. Han heter Marcus Rashford. Vill vi inte ta honom ett halvår då? Så kan vi diskutera Garnacho sen.
Ja, kanske det.
Jag tror inte att det funkar så kanske, men vem vet.
Ja. Vi river av lite officiella då. Vi kan börja med Steven Gerrard, som jag redan trodde hade lämnat Al-Ittihad för länge sedan.
Jag med.
Trodde han hade fått sparken för typ en månad sedan. Men tydligen så har det hänt nu.
Relativt nyligen i alla fall, ja. Om jag har förstått det också.
Har ju pratats om en återkomst till Glasgow Rangers, som ju befinner sig i ett otroligt ingenmansland i den skotska ligan. För man är ju helt avhängda utav Celtic, som är 10 poäng före. Med en match mindre spelad. Celtic är ju helt överlägsna i skotska Premier League. Sen har man 13 poäng ner till tredje platsen i Dundee United. Så att Rangers i... nu visar de en bild på Steven Gerrard i en vad heter sån här saudisk.
Ja, den hade jag, ville bara visa den här bilden för jag tyckte det hade
skulle bara störa mig mitt i min mitt i min prata om skotska Premier League. Nej, men Rangers måste ju göra någonting om de ska kunna utmana Celtic förstås. Den som senast bröt en lång Celtic-svit för Glasgow Rangers var Steven Gerrard. När han kom in var ju framgångsrik där. Kanske är en återkomst, för att ska vi riktigt ärligt, skotska Premier League är inte bra för stunden, och de har ett lag egentligen, och sen, jag menar, det är klart Rangers var nere och vände, och de liksom är nästan en ny förening sen de liksom gick i konkurs då för, ja, vad är det? Det är väl snart 10 år sedan. Och har ju inte riktigt lyckats bli ett lag som är likvärdigt med Celtic som det var tidigare, när det kändes som att de två var väldigt nära varandra i kvalitet. Så är det inte längre, utan det var ju den här perioden när Celtic var lite sämre och Steven Gerrard tränade Rangers som det faktiskt var jämnt, och Rangers faktiskt vann den där titeln. Annars är det ju bara Celtic. Och ja,
det är väl enda tränarjobben har lyckats med, va? Steven Gerrard.
Det får man ju säga. Men han var ju, och jag menar, han fick ju Aston Villa på de meriterna, vilket han
blev inte bra.
Det blev ju inte bra. Han var ju inte byxad för den typen av uppgift. Det var ju uppenbart.
Och det går ju att argumentera nu för att Ange Postecoglou, även om det började väldigt lovande, inte ser helt perfekt ut för Tottenham.
Så är det ju.
Ska vi bara konstatera att vi ska sluta övervärdera där man gör, med all respekt till Jimmy Tillins inledning i Aberdeen vill jag säga också, för det är faktiskt ganska häftigt det han ändå åstadkommit, även om de har tappat fart sen ganska rejält med fart. Jag tycker att det är en av de mest liksom överskattade ligorna alltjämt, just liksom den skotska ligan. Det är min åsikt i alla fall.
Ja, men det är ju Celtic som är ett bra lag, men också det enda laget som har riktigt liksom resurser att göra någonting. Jag menar, nu tog de sig till kvalet här. Då fick de ingen jättelätt lottning för att ta sig
Real Madrid
till
eller Bayern München.
Real Madrid eller Bayern München. Det kommer ju såklart inte gå, men
ja, de får tillbaka Dyven Majda efter avstängning, så att allt är möjligt.
Och nu har de Rangers då, om vi går tillbaka till dem. De har Philippe Clement som tränare just nu.
Philippe Clement där hade jag helt missat.
Ja, visst. Ja, alltså vi får väl
det är inte mycket se, mer att säga där va?
Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Han kom väl dit efter ska vi se när kom han egentligen? Han kom 2023 då, så att han har varit där i en och en halv säsong nu. Det måste ha varit någon emellan honom och Gerard va? Det måste det ha varit. Ja, skitsamma.
Ja.
Någonting måste ju hända i alla fall om de ska kunna jaga i kapp Celtic. Det kommer inte ske den här säsongen och kanske så behöver de... Så de har ju inte så att de har något att spela för. De kommer inte tappa sin andra plats eftersom det skiljer 13 poäng ner till tredje platsen. Och de har 10 poäng upp
i och med Celtic. Att Aberdeen har tappat all fart.
I och med att Aberdeen har tappat all fart. Ja. De är nere på fjärde plats nu till och med. Så var det med det, med skotsk fotboll. Men... kul för Celtic i alla fall att de får vara med en liten stund till ute i Europa.
Ja, och stod upp bra mot Villa också får vi säga.
Gjorde de, gjorde de. Verkligen. Arvid Brorsson till Monza officiellt.
Jag undrar, bara glad att se en bild på liksom ja, alltså Arvid Brorsson presenteras för Monza. Jag tycker det här hade någonting. Inte en bild man väntade sig, kan jag säga.
Nej.
Men Monza är ju i kris, de är ju i botten av tabellen, de behöver ju göra någonting och en svensk back från allsvenskan kanske kan vara lösningen för dem då. Den stora snackisen annars i övrigt från allsvenskt håll är väl ändå att Bazumana Touré verkar bli den dyraste spelaren i allsvenskans historia när han lämnar Hammarby för Hoffenheim.
Just det.
En övergång som vår kära kollega Disco avslöjade var på gång tidigare här i veckan.
Imorgon är det fråga Disco igen. Det får ni ratta in då förstås. Då kommer han säkert ha fler detaljer runt allt som rör den övergången.
Med vår kära kollega Oskar Kisk också.
Just det, precis. Vi har en grej kvar här. Ja, Danilo till Flamengo.
Dröm. Nej, men alltså jag tyckte det var lite synd om Danilo hur han bara frös ut ur Juventus. För att han var ju faktiskt bra i Juventus, Danilo. Han blev ändå lagkapten. Jag tyckte han ändå på något sätt... Han har ju varit en hackkyckling för mig personligen under ett tag. Liksom, från han gick från Porto till Real Madrid och var sannolikt en av de sämsta högerbackarna som Real Madrid någonsin har haft. Så gick han till City och var inte mycket bättre där. Och så gick han till Juventus. Man tänkte, vad är det för genial agent han har som bara lyckats placera honom i alla världens toppklubbar hela tiden? Hur kan alla falla för det här tricket? Men Juventus var han ju bra. Han växte i Juventus. Och då tycker jag det är väldigt tråkigt att han kasta sig ut på det sättet som man gör nu. Hoppas att han får det bra i Flamengo, säger jag. För att han tycker han har växt som spelare sedan han fick gå till Serie A.
Ja. Vi kastar in lite frågor. Vi kan börja med expertpanelen på Pitchers som skriver: gick Fabrizio Romano över gränsen när han rapporterade att Pedri inte kunde spela på grund av diarré?
Vad är det fan gjorde han då?
Han gick väl på magkänsla, antar jag. vi går vidare därifrån.
Badum.
Precis. Och Slashis skriver: är det idiotiskt av Liverpool att inte göra något alls i detta fönster? Nej, tycker det är super rimligt att de inte gör någonting i det här fönstret. De har ju en trupp som är bred och frisk. Och ja, det är klart att man hade mått bra av en mittback till, men det är inte någon panik här och nu.
De har garanterat en 3-4 namn de tittar jättenoggrant på och bara följer strömmen med. Och om det plötsligt skulle visa sig att något av de här namnen de har identifierat i sommaren är på väg att gå någon annanstans i vintern, då kanske de plötsligt agerar.
Absolut.
Det är så Liverpool jobbar.
Ja, men det är väl alltså en så här Luis Diaz grej i stort
sett. De vet att Jurel Hato sitter kvar nu till sommaren. De behöver inte stressa på den.
Skulle det vara så att Real Madrid liksom så här: ah, men för fan, nu lägger vi, då kanske man lägger, de behöver inte göra någonting. Nej, det är inte gjort.
De leder, alltså januarifönstret är till för klubbar som har panik. Mm. Det är inte till för en klubb som mår jättebra, har vunnit Champions League-ligafasen och även leder Premier League. De behöver ju uppenbarligen, bevisligen, inte göra någonting.
Nej.
Det här är inget att smida med när järnet är varmt och bara liksom värva för att säkra till. De har ett jättefungerande lag. De behöver inte rucka om någonting där. Å andra sidan finns det andra klubbar som sitter lugnt i båten med den inställningen, som kanske egentligen borde göra någonting med tanke på skadeskjutet och försvar. Mm. Tänk på en viss klubb i Spanien som
Som du gillar.
Ancelotti liksom ändå går in och säger till Florentino Perez att jag vill ha en mittback och en vänsterback. Okej, det får du inte. Jag hopp, säger Ancelotti, och så jobbar han vidare. Trent Alexander-Arnold, gick det att lösa? Nej, det gick inte att lösa. Nej, då väntar man till sommaren. Mm. Typ så.
Linus Norman kommenterar att ännu en talang som går till Saudi, Hernandez från Barça B.
Ja, de har varit inne och petat lite på diverse La Masia talanger här nu också. Och det finns väl såklart en tanke och uttalad ambition att även värva ungt. Vi pratade ju om Matteo Dams där från PSV för ett par dagar sedan när vi spelade in senast. Som ju presenterad nu av Al-Ahly också. Också en underlig flytt. Gabriel Veiga är väl det mest liksom i ögonfallande exemplet. Och nu även John Duran. Men det ligger kanske något i att de känner att de fortfarande har en karriär att kunna göra i Europa i efterhand. Och en aspekt vi ska ha med John Duran också, som väljer Al-Nassr, är ju att han kommer ju få bilda anfallspar med Cristiano Ronaldo. Mm. Det går nog att läsa ett och annat för John Duran där i det samarbetet, det tror jag.
Ja, men det är ju så. Alltså, lite som vi nämnde tidigare.
Det är nog hans enda chans att få spela med Cristiano Ronaldo. Vem vet, det kanske har varit John Durans stora dröm sedan han var liten, vem vet.
Ja. Noterar att Gökeres nu trendar på Twitter. Men det är mest när jag försöker ta reda på orsaken till det, så är det väl mest Arsenal-supportrar som säger, för fan, ska vi gå för Watkins när Gökeres finns.
De satt väl i för sig, och då vissa Arsenal-fans, och funderade lite när Sporting låg under mot Bologna och var på väg ur Champions League på ett liksom ganska sensationellt uselt vis, med tanke på hur de inledde Champions League-spelet. Utan Gyökeres på planen, med unge Konrad Harder som istället blev matchhjälte för dem. Jättefint mål han gjorde, tyckte jag. Om man flyttar på den där högerfoten med mening när han slår den där bollen nära, då var det oerhört skickligt. Men fatta om de hade åkt ur och inte har något Europaspel överhuvudtaget att se fram emot här framöver. Hade Viktor Gyökeres funderat ett extra varv, om man verkligen vill sitta hela säsongen ute? Jag tror att han hade gjort ändå, men det hade i alla fall öppnat en dörr, tror jag, för att faktiskt försöka betala en utköpsklausul i ett vinterfönster.
Ja, där har ni det. Nu har vi en helg kvar, och sen på måndag är det dags för deadline day. Den var vi framme då. Den tredje, va? 3 februari. Ovanligt sen deadline day, men det är för att det är en helg som kommer precis när sista dagen är, och ja, då valde man att göra så.
Vi sändes helt vanligt live.
Ja, precis som vi brukar, så sitter vi där i studion, äter chips och väntar in nyheter. Jag har haft den här känslan för det här fönstret hela tiden, att det skulle hända mycket grejer, att det var liksom, det har inte hänt så mycket som jag hade förväntat mig.
Jag har börjat landa i det också.
Fönstret är inte slut än. Det skulle kunna bli någon sån här Mattis Tell, Nkunku, Garnacho, liksom historia som rullas upp under helgen här och som spiller över in på måndagen, så att vi får lite dramatik.
Jag vill att det ska vara helt ryktesfritt och ingenting på radarn för Arsenal när vi kliver in i studion. För att då vet vi att det kommer hända någonting. För de kan inte avsluta det här fönstret utan att göra någon form av forwardslösning. De kan väl inte göra det? De kan inte gå in i resten av säsongen med där de har nu. Eller gör de det?
Det tror jag nog. Det tror jag nog.
Du tror det?
Alltså kan de? Om de inte tycker att det finns någon som är tillräckligt bra på marknaden.
Nej, men jag vill ju se dem jaga ett paniklån sista timmarna.
Mm. Ja, men Mattis Tell kanske då? Och blir det dragkamp med...
Tell kommer nog vara en dragkamp som är avgjord innan dess, tror jag.
Antagligen.
Det är för många lag av hög kaliber som är intresserade för att det inte ska ske någonting tidigare än så. Mm. Men Tell känns som sånt man väntar in under måndagen, så är det i alla fall.
Så är det. Hörde ni, håll ögonen på flödena under helgen, så hörs vi igen då på deadline day på måndag. Det ska bli spännande, tycker jag i alla fall. Tusen tack alla ni som har lyssnat. På måndag är ju också Premier League-podden tillbaka, så då kanske vi får anledning att kasta in lite senaste nytt till den.
Det lär
också.
Vi få.
Det lär väl vara så. Tills dess säger vi trevlig helg, så hörs vi då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.